Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Martina Thun är en minst sagt folkkär programledare som framförallt förknippas med det älskade morgonprogrammet Morgonpasset i P3, där Martina var en av programledarna under 10 års tid. Man kan, utan att överdriva, säga att hon har gjort nästan allt inom radio. Hon har jobbat för Mix Megapol, The Voice, Energy, Sveriges Radio och det senaste året så rattade hon eftermiddagarna i Rix FM. Martina har även programlett Musikhjälpen, gett ut en kokbok och medverkat i På spåret 2 gånger. Och då nämner jag bara en del. Men hur var det att ta det stora beslutet att byta från public service till kommersiell radio? Och vem är egentligen Martina Thun? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej!
Hej! Vad fint! Vad mycket du fick med!
Ja, men alltså, och då tycker jag att jag ändå var lite snål. För att jag så här, kill your darling, så bara kuttade en massa grejer.
Oj, jaha, okej. Ja, vad kul. Kul att höra.
Ja, men hur upplever du det själv när du tittar tillbaka? För det är en otroligt lång karriär som du har gjort. Som jag sa, du har gjort allt inom radio.
Det känns ju inte som att jag har gjort allt. När du säger det tänker jag, nej, det har jag inte.
Nej.
Men när jag ju verkligen tittar tillbaka så ser jag ju att jag har hållit på länge.
Ja.
Och att jag har fått göra lite olika saker. Det kan jag ju verkligen se. Och det känns ju jättekul. Det känns också kul att jag fortfarande får hålla på.
Ja.
Efter 20 år eller vad det är.
Ja, men vänta nu, får hålla på? Det är ju du som skapar att du får hålla på för att du är så bra på det du gör.
Ja, oh, gud, tack snälla. Men till viss del så känner jag ju så. Jag tror att jag hade en talang för det här.
Ja.
Och det har liksom burit mig fram. Men det är också en bransch som är... det är inte självklart att man ska få jobba. Det är många som vill vara i den här branschen.
Mm.
Och det går trender och det är mycket som spelar in ändå att man ska få hålla på och hålla på. Så jag är jättetacksam för det faktiskt, att jag har fått jobba alla de här åren.
Hur är det liksom att, för du har ju så bytt program hela tiden, eller hela tiden, men med jämna mellanrum, förutom att du hade 10 år på morgonpasset då. Men så, du har gjort många olika saker, du har varit på många olika platser och så. Hur är det att... liksom, fortsätta vara i radiorummet, för att det är ju ändå, kan jag tänka mig, ett speciellt yrke. Alltså, du är hela tiden i studion, det kommer massa människor dit hela tiden, och så här, att fortsätta tycka att det är givande och roligt och liksom inte känna att man fastnar eller så.
Det där tror jag är en av de magiska sakerna med radio, det är att man tröttnar inte.
Nej.
Och det blir liksom aldrig samma. Jag fattar verkligen din fråga.
Ja.
Och jag kan själv tänka, hur kan jag inte ha börjat tröttna på det här?
Ja.
Men det är ju som att varenda dag är en ny dag. Det låter töntigt, men när jag kliver in i studion så vet jag ju på ett ungefär, men jag vet inte säkert. Och man vet ju aldrig i en intervju vad som ska hända. Och man vet aldrig vad som ska hända i världen, just eftersom jag är direktsänd alltid.
Mm.
Det där allt kan hända momentet tror jag får en att vara på tårna väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och det är liksom där i studion, de där timmarna som jag liksom klickar på. Som jag är liksom mitt så här, där jag har alla tentaklerna ute på något sätt. Och det är ju jättehäftigt att kunna så här få vara i det. För så är jag ju inte hela dygnet. Ska gudarna veta! Men det är någonting i direktsändning som bara triggar igång mig. Och det finns en spänning i det där som den släpper inte. Den är kvar.
Och vad, för vi, precis innan vi började sända eller spela in det här, så pratade vi lite om att ja, det finns ju vissa baksidor och så. Och så är det så här, jo, men just det här, som nu pratar vi om att vi båda har känt oss lite krassliga den här veckan. Och så just att, för det kan slå mig ibland, så här, vi har ju ändå vissa likheter i vårt jobb, att man så här, det hänger på en själv. Vi kan aldrig ersätta oss själva. Så här, de vill ha personen Martina eller personen Fia.
Mm.
Och sen att man ofta ska göra någonting som är liksom en inspelningssituation. Eller så här, ja, men du ska leverera. Du ska liksom vara kvick och säga saker.
Mm.
Men så har man en dålig dag.
Ja.
Och ska du stå där med Sveriges statsminister och intervjua honom i direktsändning. Och att du känner bara, helvete den här dagen. Jag har ingen energi. Min hjärna är mos. Så hur gör du då?
Dels så har jag ju vissa dagar som är dåliga, där jag känner mig trött och hängig, och där det liksom också ofta kommer ut genom min mun att jag blir lite sluddrig och att jag tappar ord. Sådana sändningar har jag definitivt haft genom min karriär. Men sen så är det också någonting, för mig så är det magiskt att få vara i en intervju.
Mm.
Och jag får så mycket energi av det. Och det har hänt många gånger att jag har känt, jag har ingen känsla, eller jag är trött, eller jag känner mig lite krasslig. Och så kommer personen in som jag ska intervjua.
Mm.
Och allt blir da da da. Alltså det är, jag vet inte vad det är. Men det ger mig så mycket energi att få vara i intervjusammanhang och att få prata med folk i en studio. Så där, då släpper ofta. Alltså då kommer jag över den där.
Mm.
Det kan vara en hur sketen dag som helst. Men får jag bara någon att intervjua, då brukar det liksom lösa sig.
Gud, vilken ändå mäktig känsla. Jag kan känna igen det där lite grann. Men okej, och om du sa så här, jag är absolut inte så dygnets alla timmar. Hur är du när du kliver ut ur studion?
Jag är ganska low key, tror jag.
Mm.
Jag är inte en person som strävar efter att stå i rampljuset. Jag är inte en person som jättemycket tycker om att vara i sociala sammanhang. Jag är en riktig hemmarotta som älskar att vara hemma jämt och ha myskläder och skrota runt och vara med min familj. Så mitt vanliga, mitt övriga liv är ett vanligt, simpelt hemmaliv.
Ja.
Det är liksom så jag trivs, verkligen. Och jag har tänkt på det jättemycket genom åren, för det är så himla många som förväntar sig att man ska vara en slags estradör eller någon som tar plats eller någon som vill ha allt ljus på mig. Och jag är inte den personen alls. Och jag kan ibland själv undra hur det kom sig att jag sökte mig till det här yrket. Men nej, jag är... Jag taggar ner mycket när jag är utanför radion.
Men, och hur blir det då? För jag kan tänka mig så här, du började med radio väldigt ung. Och sen så gick det väldigt bra, väldigt snabbt. Och du fick liksom stora jobb. Och då så här, slängas in i det här. Åh, folk börjar känna igen mig. Åh, jag blir en profil. Åh, jag är medial. Jag blir Martina Thun. Och var den personen som ändå inte vill ha den typen av uppmärksamhet. Var det en svår balansgång där,
ja,
i början?
Det var jättesvårt i början. Och jag löste det, eller liksom skyddade mig så, att jag de första åren sa nej till allt annat. Och de första åren jobbade jag på Mix Megapol. Och det var ett jättebra jobb, men jag fick kanske inte så mycket personlig uppmärksamhet. Det skedde, skulle jag säga, när jag kom till Sveriges Radio. Så blev det mycket fokus på min person.
Mm.
Och då bestämde jag mig för att jag är bara radiopratare. Så jag sa nej till att, när jag fick förfrågningar att vara med i tv eller göra saker, så sa jag nej, 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 nej. Och det gjorde jag under många, många år.
Mm.
För att jag kände väl inte att... Ja, men jag har nog alltid känt att jag är här för att jag vill vara radiopratare. Och jag har aldrig varit sugen på att liksom bli känd eller stå i rampljus. Sen, efter många år, så kände jag att jag säkert har missat mycket, för att jag sa nej till allting under lång, lång, lång tid. Så efter många år där, så tänkte jag faktiskt att för att inte missa något ska jag försöka börja säga ja. Och det har ju lett till skitroliga saker som jag fått göra. Men jag var nog inte redo.
Nej.
De där första åren. Jag behövde kanske en 10 år när jag bara fick hålla på med radio.
Men det låter ganska grunda sig lite i. För det är ju en väldigt speciell situation att vara liksom igenkänd och ha en publik och liksom att bli en offentlig person. Det är ju otroligt speciellt.
Ja, nej men absolut. Och det var skönt att jag fick liksom smyga in i det lite grann så där att man folk var medvetna om ens namn men man blev inte igenkänd på gatan och men som sagt var de där åren på Sveriges Radio och Morgonpasset det ändrade ju egentligen allt.
Mm.
Men då hade jag ju jobbat ganska länge och kunde känna mig lite trygg i att jag är radiopratare men jag kan säga ja till andra saker också.
Vad var det absolut första som du kände att nej men det här tackar jag till. Nu gör jag det. Nu tackar jag ja.
Det var faktiskt ett tv-program som Erik och Mackan hade. Jag minns inte vad det hette nu. Men det var något pratprogram där de satt i en barmiljö och bjöd in gäster. Och då fick jag den förfrågan och tänkte säga nej.
Mm.
Men då jobbade jag med Kodjo Akolor som sa... Men säg ja, det kanske blir kul.
Ja.
Och så gjorde jag det. Och det var kul. Och det, det var ju roligt. Så att det var faktiskt, det var mitt första ja.
Men var det också så att du kände att du ville pusha dig lite utanför din comfort zone?
Ja, jag tror det. Jag tror att då var jag liksom redo för det. Man kommer till en punkt där man tänker att ja, men jag kanske ska våga lite. För då började väl jag känna mig ganska... liksom säker i min radioprataroll och jag kände det här hanterar jag, det här är jag bra på och då var väl jag redo att liksom ta lite steg utåt någonstans sådär. Mm. Och som sagt, det har ju lett till att jag har fått göra jätteroliga saker som har varit en rolig bonus sådär.
Vad skulle du säga var det, sådär, det mest minnesvärda som du är så otroligt glad att du tackade ja till?
Jag är jätteglad över att jag tackade ja till På spåret för det var en helt fantastisk upplevelse. Ett program som jag tittat på alltid och gillat så mycket och så plötsligt är man där utomkroppsligt. Alltså jag blev så barnsligt förtjust. Kunde inte hålla inne min glädje när jag satt i den där buren. Det var en jätterolig upplevelse. Kul och att jag bestämde mig för att nu ska jag bara ha roligt. Och Ulf Danielsson som jag satt med, vi var båda så här, nu ska vi ha kul. Mm. Inte låta sig tyngas över att, det gick inte så bra. Så att jag kunde verkligen njuta av den upplevelsen. Det var jätteroligt. Det var också väldigt maxat att få leda Petri Guld i Skandinavium.
Mm.
Att ha gjort det är så här, det är jag faktiskt stolt över. För det var... Nej, men med den stora publiken och det var tv och det var repa manus och något som jag aldrig gjort innan och som... Nej, det var skitkul.
Och vad är du glad över att du har tackat mig till så här i efterhand?
Jag har tackat nej till lite såna här lek- och skojprogram och den typen av... Jag är inte intresserad av att liksom leka eller trilla eller dansa och sånt i tv.
Nej.
Så att, nej. Nej, men jag har nog verkligen tackat ja till sånt som jag tänker att kan det här vara kul för mig? Verkligen bara såna njutningsgrejer.
Men så här, om vi bara innan vi släpper det här liksom, vad ska man säga, offentlig person kändisspåret, vad har liksom förvånat dig mest med kända människor som du möter?
Jag upphör aldrig att förvånas över att vissa människor som blir väldigt väldigt kända, de liksom dras till andra människor som är väldigt, väldigt kända.
Ja.
Och vill hålla ihop med andra kändisar. Och känner direkt att de har ett band. Jag är ju inte så känd. Men jag har kunnat se det. Att väldigt kända, inte alla. Men ibland så är det som att vissa kändisar dras till andra. Och säger, men vi som är så här kända. Och det tycker jag är ett så knasigt fenomen.
Kan du berätta mer om det? Utveckla gärna.
Alltså, jag vill inte på något sätt hänga ut någon.
Nej, men
jag kan märka att vissa som är väldigt, väldigt kända de bondar liksom
med dig då?
Med, nej, inte med mig, utan med andra som är liksom kändare. Förstår du vad jag menar? Att om de också presenteras för en annan kändis, då har de en, då har de en liten hemlig klubb, eller liksom de har ett band till varandra. Och vissa kan också verbalisera det och vara så här, nej men när man är som oss, när man är känd så här. Och det där är ju, ja, det tycker jag är ett jättespännande beteende som jag tycker är så fascinerande och lite konstigt också.
Verkligen. Ja. Jädrar. Men och så här, för att vi, alltså, vi lever i ett samhälle där det är någon slags sjuk status i att bara bli känd.
Mm.
Det är så många som är unga som antagligen har en väldigt, vad ska man säga, kanske lite inte så verklighetsbaserad bild av ett kändisskap. Mm. Och att det trånar man efter och man strävar efter. Man, jag vill bara bli känd. Det spelar ingen roll om jag ska ligga i tv eller om jag ska vara med i alla dokusåpor som finns.
Mm.
För att man tänker att det är ett mått på framgång på något sätt.
Ja.
Kan du berätta, liksom, kan du ge oss en mer verklighetsbaserad bild av ett kändisskap? I och med att du också träffar otroligt kända människor hela dagen. Och så här, men vad fasen är ett kändisskap? Hur påverkar det människor? Hur verkar de liksom förhålla sig till det? Förutom det du precis sa.
Det där är ju en liten, liten procent.
Mm. Men vad ska man ha med sig? Liksom man tänker att, så här, oh, att vara känd, det är grejen. Det är så jävla coolt.
Ja, jag tror att man måste förstå att vara känd, det betyder inte att man är konstant lycklig eller lyckad ens.
Mm.
Att vara känd betyder ju att man är igenkänd av många personer. Att du kanske inte kan gå på stan utan att folk liksom pekar eller vill ta selfies eller vad det nu kan vara. Men att vara känd är ju inte ett mått på lycka eller framgång, ska gudarna veta.
Mm.
Det är som att det begreppet har blivit så här, det finaste och bästa man kan vara, det är känd. Och det är ju, känd är ju bara att många, många vet vem du är. Och det kan ju vara, som du sa här, av massa olika anledningar. Det kan ju vara att du har begått ett hemskt brott. Nej, men alltså, det är ju så här, kändiskapet i sig är ju inget mer än att många vet vem du är och hur du ser ut.
Nej, och det är också som att det finns en bild av att är man känd så har man också otroligt mycket pengar.
Ja,
vilket jag tycker är så befriande. För det har jag pratat med några av mina gäster om. Att så här, vi har kommit in på ekonomi eller att man säger, ja men ja, det är liksom otroligt många kända. Eller man har tusentals, hundratusentals följare på Instagram. Men det betyder ju inte att du har massa miljoner på banken.
Nej, nej men eller hur?
Och det tänker jag också är viktigt att så här, ja, att vara känd är inte en garanti för någonting i hela världen. Precis som du
säger. Nej, men gud. Och det ser man ju på jättemånga som harvar och sliter med skådespeleri till exempel. Mm. Sverige är ett litet land och de här alltså inte ens jätterollerna kanske kommer att generera några jättepengar. De flesta kändisar lever ju ändå vanliga liv i vanliga lägenheter med vanlig handling på Konsum. Alltså det är ju, det där, men det där kanske man inte ser eller kanske inte vill se då. Om man är liksom ung och söker det här kändisskapet. Sen finns det ju också idag så finns det ju många influencers som faktiskt ju har lyckats med bedriften att både tjäna mycket pengar och bli kända. Så för unga idag kanske, de kanske ser att den möjligheten finns på ett annat sätt än vad, den möjligheten fanns ju inte.
Nej, det är sant.
Förr så att säga.
Det är både bra och dåligt med det där. Att det är så här, ja, det är klart att det är jättehärligt när man ser, alltså man kan, vad ska man säga, jobba sig fram till någonting lite friare för att det inte är en tydlig väg utan man är så. Men det är, ja, det är också lite problematiskt när allting bara handlar om att man ska bli så känd som möjligt oavsett vad.
Ja, ja nej men precis. Det känns ju otroligt poänglöst. För mig är det ju ganska obegripligt eftersom jag själv inte liksom har dragits åt det där alls. Men jag kan ju naturligtvis förstå varför unga liksom frapperas av det. Jag fattar verkligen den grejen.
Hur liksom, vad har du för till exempel så här, relation till alltså, för att du pratar om saker som kräver att man är trygg i sig själv, att man vet lite var man står, att så här, kunna stå emot eller så här, nej, min magkänsla säger att jag ska tacka nej här nu eller, alltså, man måste ha en stark inre kompass för att kunna behålla sig själv i sådana situationer. Det behöver man ju alltid i livet. Men har du alltid haft lätt för att ha den här inre kompassen som så här, leder dig på ett sunda ställen?
Ja, faktiskt så tror jag det. Att jag har haft den med mig. Sen så upplever jag att det var ju svårare att säga nej när man var yngre. Och det handlade ju också om jobbsammanhang. Eller, jag har ju ganska svårt för att så här, gå på mingel och galor och sånt. Blir jag jättenervös av. Och så har jag alltid känt. Men under många år så har jag känt att jag måste säga ja till allt. Eller, om jobbsammanhang och det kan generera saker och allt det där. Och nu har jag mycket lättare. Om jag känner så här, det där kommer inte att göra. Jag kommer bara bli nervös av det där. Mm. Tacka nej. Ja, men det där blir lättare med åren ju också. Självklart att man blir ju tryggare i sig själv med ålder faktiskt.
Vad har alltså gjort störst avtryck på dig? Om du tittar tillbaka så, och inte i jobbsammanhang utan mer i livet, finns det någonting som är verkligen så här, som har puttat in dig i kompassen och tryggheten, alltså någon händelse eller någonting så här, ja men det där påverkade mig åt något håll?
Alltså jag tror faktiskt att jag fick en extremt bra grund i min barndom. Mm. Där jag bodde ju i en pytteliten by i norra Dalarna som heter Gördalen. Och när jag bodde där så var det 50 personer i den där byn. Och det var 5 mil till skolan på grusväg i buss. Alltså det är ett helt annat liv.
Ja.
Och det var inte, alltså det fanns några barn. Det var en väldigt speciell tillvaro. Men jag bodde med min familj och på samma gård bodde morfar och mormor. Och jag var så otroligt liksom omhuldad och omhändertagen. Och minns verkligen med kärlek min barndom som var så här trygg och rolig. Och man lekte i skogen och man på riktigt byggde flotte och åkte i älve. Alltså det var en sån frihet och trygghet. Som jag känner att jag har liksom med mig på något sätt. Alltså det grundlades någon slags trygghet i mig där. Som jag har tagit med mig i hela livet. Det låter ju töntigt lite när jag säger det nu. Men,
varför då?
Men jag känner att det var... Jag fick med mig något där som var så här, men jag är jag liksom.
Mm.
Och jag kände mig också... Jag har känt mig så trygg med att jag har liksom haft en familj som har brytt sig om mig och så där. Så att det har nog varit liksom någon slags grundbult. Och jag fick med mig ett självförtroende också. Som ju också har varit väldigt skönt att ha genom alla år förstås.
Men, och hur liksom var det då, för om man kommer från den skyddade tillvaron som jag ändå tänker mig att det är. Vad var det som så här, lockade ut dig utanför den fina, kärleksfulla tillvaron, så var så här, men varför stannar du inte kvar då?
Mm. Nej, men det där är också så intressant för att älskade den där tillvaron men längtade också bort.
Ja.
Men, och det där kom ju med unga tonåren. När jag började 6:an, 7:an, då började ju jag tycka att det där var blaha, blaha och bo i den där byn och inte ha 5 mil till mina kompisar. Och jag var ganska mycket ensam, för de övriga barnen i byn var killar som jag hade lekt med jättemycket när jag var liten, men när min lillebror kom kapp så lekte de. Mm. Så att jag var ganska själv och satt jättemycket på mitt rum och skrev och lyssnade på tracks och drömde om ett liv i den stora staden. Och jag har alltid haft kusiner och släktingar i Stockholm. Och min pappa var från Norrtälje, så jag har liksom, vi har alltid rest till både Norrtälje och Stockholm. Så jag var ju liksom exponerad för det och visste att det fanns.
Mm.
Och då när jag liksom växte ur Gördalen så började jag längta något alldeles oerhört till storstan.
Mm.
Och det kände jag. Sen flyttade jag till Mora när jag var 15 för att gå gymnasiet. Och då, det visste jag också att det växte jag ur jättesnabbt. Skulle vidare till Stockholm. Så det siktet hade jag inställt ganska länge.
När vi har träffats i radion, för jag har gästat ditt program några gånger, så pratade vi en gång om det här med valda sanningar. Och så sa jag till dig, men, som jag är ingen löpare. Och du nappade ju direkt och var så här, men gud, det där är så intressant. Och så hade vi en fin diskussion om det.
Mm.
Om man tänker då att, så här, för en av dina valda sanningar var ju att jag är ingen träningsmänniska.
Mm.
Har du några fler sådana valda sanningar som du säger, ja men det här kan jag ju komma på, att det här säger jag ju till mig själv?
Ja, jag har nog en del sådana liksom uppfattningar om att jag inte är si eller så. Absolut. Och sen vet jag ju inte, det är ju så svårt att själv kunna identifiera vad som är en sanning och vad som är en vald sanning, ja. Faktiskt. Men jag har nog en del såna där, jag är ingen sån, alltså, ja, det har jag nog.
Kan du ge ett exempel?
Nej, men jag känner ju ganska starkt att jag liksom inte är någon som spexar och tar mycket plats eller dansar. Det där är ju också en sån grej. Jag dansar inte. Jag är en sån som står i baren. Det har jag liksom sagt sedan jag var 22, tror jag. Och det handlar ju mycket om att jag är obekväm med att vara på ett dansgolv. Jag vet inte, det kanske skulle vara underbart, men jag känner mig inte bekväm nog, så jag har gjort mig till den som hänger i baren. Jag är en sån som står i baren.
Men känner du att du missar någonting av det?
Ja, alltså jag tänker att det nog inte skulle, alltså det är nog inte jättetråkigt att dansa, tänker jag.
Nej.
Men att jag kan vara lite så här, nej, inte, det är nog inte för mig det där. Nej, jag vet inte. Nej. Ja, men jag kan vara restriktiv med mig själv på det sättet, att jag vill liksom inte, jag vill inte hamna i situationer där jag känner mig utsatt eller bortgjord, tror jag.
Har du gjort det i livet tidigare? Alltså hamnat i sådana situationer, så att därför blir det ett skydd nu att undvika dem?
Men jag tror att det där har att göra med att jag är den här personligheten som liksom inte skulle dra igång någon slags limbodans och bara, hallå allihopa, följ efter mig. Jag är den som hellre tittar på, jag är som en observatör i mitt privata, men i mitt yrkesliv så är jag ju någon som är mycket i fokus. Och ja, men det, ja, det är nog mycket för att jag ska få liksom skydda mig själv och vara den som jag är privat. För att det finns förväntningar på mig i vissa sammanhang, inte alls alltid. Men i vissa sammanhang finns det nog förväntningar på att jag ska vara väldigt spexig och rolig och bjuda på mig själv. Och det kanske jag inte alls vill.
Nej. Det där är så, alltså, det där är väl en av så här, livets stora fällor, att så här, på något vis här, bara så här, acceptera att man ska skita i vad folk tycker.
Ja.
Vilket är det svåraste som finns.
Ja, det är svårt.
Det är jättesvårt. Så svårt.
Ja, ja, men gud, ja.
Kan man ens lära sig det?
Nej, men och det här man vill ju, alltså, jag vill också leva upp till folks förväntningar. För det här har ju ofta att göra om sammanhang där man inte känner folk eller där det är ytligt bekanta. Men jag kan uppleva att folk kanske känner till mig. Och då vill jag ju leva upp till deras. Nu tror de att jag kommer vara en underbart härlig, outgoing, rolig tjej.
Ja.
Man vill möta dem i det, men samtidigt som jag är inte det, kanske.
Eller så är du det, fast på ditt sätt.
Ja, men det är inte som att jag är introvert person alltid, men jag är ju det i trygga sammanhang och med mina vänner och liksom mina närmaste kan jag absolut vara spexig och rolig och så. Men jag är, för jag vet ju många inom min bransch, andra radiopratare, som också är väldigt extroverta och som verkligen så här, alltid ser till att hålla hov. Och sån är inte jag.
Nej.
Och kommer aldrig att bli heller.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eller. Men det, nej, och det, så här, det premieras ju på ett annat sätt.
Ja.
Att man är så.
Ja, men
så att jag
ju.
Förstår verkligen det här i att man både att du känner en viss förväntan att du ska vara så, och samtidigt också att känna kanske själv att man borde kanske vara lite mer så.
Ja,
för att
ja.
Då får man lite extra pluspoäng.
Ja, men exakt. Det är ju finare att vara någon som är liksom utåtriktad och, än någon som är lite tystlåten och tittar på. Det är ju liksom inte lika fint.
Det är så jävla sjukt.
Ja, men det är ju mycket i det
ja.
Liksom sociala spelet som på något sätt har såna osynliga poäng, liksom, poängskalor.
Men kan du känna då så här att du ibland behöver knuffa dig själv lite åt den riktningen för att så här, ja, men som du sa, så här, jag borde gå på det här minglet, för det kanske kan leda till något, att du så här, ja. Inte riktigt får vara dig själv i alla sammanhang.
Nej, men det tycker jag nog att jag kan vara ändå. Och det här är också en sån grej som har blivit bättre med åren. För jag har ju, ska gudarna veta, fått öva på det här. Eftersom det i mitt jobb också ingår att man ska leverera på scen eller vara i vissa sammanhang som är liksom mingelsammanhang. Och det är ju mer än att bara stå i en studio som ingår i att vara radiopratare ofta. Så jag har ju faktiskt fått öva på det. Och det är mycket, mycket lättare för mig om det är knutet till ett jobbsammanhang. Så, för då har jag liksom min persona som folk tror att de känner från radion. Det är inte en persona, men alltså, man kan mer leva upp till folks förväntningar när det är i ett jobbsammanhang. Och det har också, det har nog varit väldigt, väldigt bra för mig att jag har fått lov att så här, tvingats in i de här sammanhangen. För jag har också lärt mig lite konsten att socialisera och vara bland folk. Och liksom, absolut. Jag tror inte jag hade gjort det om jag inte hade liksom tvingats in på grund av jobbgrejer. Då hade jag valt bort det.
Bara en så här tanke. Om någon sa imorgon, Martina, vi vill inte ha dig i radion längre. Vad skulle, alltså, nu är det över. Nu är vi klara. Nu ska du inte jobba med radio mer. Hemska tanke. Men vad hade hänt med dig då?
Ja, jag vet ju inte exakt vad som hade hänt med mig då. Jag har ju ingen klar bild av vad jag skulle göra om jag inte pratade i radion.
Nej.
Samtidigt som jag har ju varit i situationer där jag liksom inte har haft ett fast program att gå i. Jag har ju liksom haft ganska nyligen ett år där jag hoppade mellan olika program och hade ganska mycket ledig tid, om man säger så.
Mm.
Och då så kände jag väl att det skulle kännas jättetråkigt att inte få ha det mer. För som jag sa innan, jag tycker fortfarande att det är så sabla roligt. Och självklart har det blivit en jättestor del av vem jag är. Så det skulle ju, tror jag, lämna ett jättestort tomrum. Samtidigt som jag är ju inte mitt jobb. Och då skulle jag ju verkligen få fundera på vad jag ska göra istället.
Mm.
Min dröm som jag alltid har haft är ju att jobba på hunddagis. Så då skulle jag kunna göra det kanske.
Det där är intressant, tänker jag. För finns det någon sån här... jag har en teori, ska jag inte påstå att jag har. Jag har ingenting kring det här, mer än en tanke. Att om man har ett kändiskap och ett jobb som är i offentligheten, att det är en svårighet, i alla fall kanske till en början, att liksom på något vis kliva ifrån det. Alltså förstå, ja. Alltså för att det kan ligga, framförallt tror jag, gentemot andra människor, att så här, vadå, så att du sitter där och jobbar nu? Eller jaha, du blir... Alltså förstår
ja.
Jag med?
Ja.
Så här,
ja.
Jaha, hamnade ja. Du på ett hunddagis nu? Och inte kanske i sig själv.
Nej.
Utan att man... Förstår du vad jag försöker förmedla här?
Jo, men jag fattar exakt vad du menar. Och det känner jag också. Att om jag skulle sluta med radion imorgon och hamna i en situation där jag måste hitta jobb och kanske hamnar i en kassa någonstans, då tror jag att man skulle kunna få det bemötandet. Och då skulle det nog också kännas jobbigt kanske.
Mm.
Det är ju... det där är ju en förväntan. Ja, men precis, man har en förväntan på sig att man ska vara då i sitt sammanhang.
Ja, det blir som någon slags misslyckande som man kanske inte alls känner själv.
Nej,
men att man har typ nedgrävt, förstår du?
Ja, jag fattar.
Vilket
exakt.
Är så att, alltså, så här, jag står inte för de här tankarna, men bara tänker att det finns nog kanske en svårighet i den situationen för många.
Nej, men det tror jag. Och skulle man då få ett jobb som man kanske inte skulle vilja ha, alltså att man tvingas ta ett jobb som man inte, då skulle det kännas jättejobbigt, tror jag. Och då skulle det säkert kännas som att man har liksom tagit ett steg ner. Men skulle man få ett annat jobb som man älskar, som inte är i kändiskapet, då skulle inte det, alltså det skulle inte jag, om jag skulle få jobba på ett hunddagis, då skulle det inte röra mig i ryggen om någon sa, va, är du här? För det, jag kan inte tänka mig en mer dröm i, eller ett sånt här hundhotell där hundar sover över. Någon sån verksamhet skulle bara göra mig glad och lycklig. Men jag förstår vad du menar, för skulle jag tvingas ta ett jobb där jag liksom gör något som jag inte tycker om, och någon skulle vara så här, va, är du här? Nej, då skulle man ju känna, ja, här är jag, tror jag.
Men, och lite så här, vad är liksom, du pratade om det här året du hade där du gick lite mellan olika uppdrag och så. Från då att ha haft 10 år på morgonpasset, för det här var ju då efter morgonpasset, där du visste exakt, och alltså här, hyllade programledare, älskade, trogna fans som lyssnar på er varje dag och liksom supertryggt, till att kliva ur det och vara i en sån där mellanperiod där du plötsligt hade en massa ledig tid, inget var klart. Vad gjorde det med dig?
Ja, till en början så var det ganska skönt, för då hade jag ju bestämt mig för att jag skulle lämna morgonpasset, och det var sånt enormt stort beslut. Så att det var ganska skönt att jag liksom hade för några veckor, tror jag, där jag nästan inte gjorde någonting. Sen så hade jag sporadiska uppdrag, och det var jätteroliga uppdrag. Jag fick ju göra väldigt roliga program, som Karlavagnen, som är så här ikoniskt program. Det var väldigt, väldigt kul. Men det var ju ovant att kanske sända en gång i veckan. Och det gjorde väl... Å ena sidan så är jag jättebra på att vara ledig. Jag har inget emot att vara hemma mycket, det ska jag säga ärligt. Men det är klart att jag är ju mer van med att jobbmässigt ha, ja, men gå till jobbet varje dag och kötta av 4-5 timmar liksom. Så det blev ju ovant. Och då, det största var väl att jag liksom tappade sammanhanget. Att jag inte hade ett klart sammanhang jobbmässigt. För det var ju väldigt tydligt på morgonpasset, och där man hade liksom sin grupp, ett gäng som man hörde ihop med, och plötsligt så hade jag inte det. Utan det var olika program och olika redaktioner, och det var här och där och långa perioder utan. Så det var ju väldigt ovant. Och det blev också lite tomt.
Fanns det någon så här prestationsångest i så här, kommer det lösa sig? Kommer jag få komma tillbaka? Eller var det bara, nej, det här behöver jag. Det blir bra.
Jag hoppades nog på att jag skulle liksom hitta något sånt som jag gör nu på Riks, för att jag trivs så bra med att få liksom, ja, men så här, gå till jobbet varje dag och kötta lite. Jag gillar liksom det här att nu är det 4 timmar direktsändning. Så när de ringde så blev jag väldigt glad, för att jag trivs med det och jag har ett sammanhang och alltihopa. Men det var inte som att jag var liksom inte, jag kände mig inte så orolig. Jag tror också att jag behövde det där året av att det var lite luft och att jag fick känna lite tomhet och lite, vad ska jag göra? För som du säger, jag hade haft så otroligt lång tid av samma och inrutat och tryggt. Och det är också bra lite att få känna, det här är inte solklart vad som ska hända. Man får ju tänka mycket i det.
Hur som är skillnaden för dig i privatlivet med liksom förändring och att vad ska man säga, ifrågasätta sitt liv, eller så här, ska det vara så här, alltså i vardagen, om man tar bort liksom jobbdelen, mer som ditt privata jag, så hur känner du för förändring och att vardagen lunkar på och sånt?
Ja, jag tycker illa om förändringar, jätteilla. Jag blir så otrygg av minsta lilla förändring. Det gäller både i jobb och i mitt privata. Med det sagt så känns det som att jag ofta söker mig till förändringar. Det har jag tänkt på genom livet, att det är så konstigt. För att jag älskar när det är samma hela tiden. Och att det liksom rullar på, att man har samma fredagsrutin och man gör lite samma. Alltså jag mår så bra av det. Men, och jag tycker det är jobbigt när något förändras. Om någon byts ut på mitt jobb eller om man får en ny granne. Jag blir väldigt otrygg av sådana saker. Jag tycker inte om förändringar. Men som sagt, va, jag dras också till dem, så jag vet inte hur det går ihop riktigt.
Men det alltså, sånt här älskar jag. För att jag upplever att vi lever i en tid där allting ska vara så jävla svartvitt. Som att man säger, okej, men har du sagt att du är glad nu, Martina? Då är du bara glad. Eller att, så här, om du, nu sa du att du inte gillar förändring. Då är det så.
Ja.
Och att vi missar alla gråzoner. Och att så här, man kan ju vara på flera sätt samtidigt. Ja. Du kan känna glädje och sorg samtidigt. Du kan liksom vara ena sidan så här, men också sidan så här. Det är som att vi har fastnat i så här grunda tankar om hur en människa är.
Ja, ja, men precis. Och sen, jag tycker också det är spännande när man, liksom, när man blir äldre.
Ja.
Så börjar man ju liksom se mönster hos sig själv och sånt där. Mm. Och det där med förändringar har jag. För jag har alltid, liksom, det har jag upplevt, att jag tycker inte om förändringar. Jag blir otrygg av det. Men jag har ju liksom också lärt mig det genom åren, att jag inte tycker om förändringar. Jag har lärt mig hur jag blir. Jag kan veta redan innan en förändring att nu kommer jag att bli så här i den här förändringen, och sen ska det plana ut och sen kommer jag må bra igen. Och sånt kan jag ju liksom tala om för en chef, att om det här ändras då kommer jag att bli så här och må så här. Men som sagt var, kanske mer jobbmässigt, nu frågade du om privat, men i jobbet tycker jag ju att jag liksom dras till förändringar också, och att jag så här plötsligt kan hoppa av något och hoppa på något annat och säga ja till saker som jag är rädd för. Och, så det är en, nej, men det som du säger, det är inte svartvitt. Det är en konstig mix av allt.
Är det svårt att prata om privatlivet? Eller ditt privata jag?
Ja, det tycker jag. För att jag gör inte det särskilt mycket.
Nej.
Och jag... Nej, det är jättesvårt. Faktiskt. Jag är inte van att prata om det privata.
På, alltså är det så att du... Eller så här, varför då?
Nej, men jag har ju valt bort att vara för privat som offentlig person. Jag, de första åren jag jobbade, de som var på Mix Megapol, då var jag ju väldigt transparent med mig själv och vände liksom ut och in på mig själv, för att jag trodde att det är så man liksom gör om man är radiopratare. Och då var jag ju singel, sen träffade jag Carl i och för sig, men det var ett annat liv. Jag kände att det liksom, eller efter många, många, många år ska jag säga, jag höll nog på så där i 10 år säkert, men sen kände jag att jag tog på krafterna. Och sen jag fick barn så har jag känt jättestarkt att jag ska skydda henne från offentlighetens ljus. Och hon måste få bestämma själv. Mm. Det är inte så att jag inte... Jag menar, jag pratar ju om Carl och Juni och Mona, min hund. Absolut. Men för att jag kan vara personlig. Men mitt privatliv håller jag privat.
Mm. Och vad går gränsen för dig i att så här, vad är supertydligt att säga, nej, men det här är bara bjussigt och personligt, det här kan jag bjuda på, men att säga nej, hit men inte längre, det här är privat.
Ja. Nej, men jag kan bjussa på ganska mycket som rör mig och mina intressen och det som är liksom mitt. Men jag bjuder inte på min familj så jättemycket. Definitivt inte i sociala medier. Jag har inte med Juni på några bilder. Och Carl kan dyka upp, men han är inte så himla intresserad av det heller. Så det, då känner jag att det är liksom mitt jobb att skydda dem lite. Och jag vill inte hänga ut familjesituationer. Min dotter är 9, så jag vill inte prata för mycket om henne eller henne som min relation alls, för att det är föräldrar som lyssnar på mig och det kan, alltså det där har man ju lärt sig, så jag är jätteförsiktig med det.
Har det varit någon sån situation som du tyckte var obehaglig? För det finns också baksidor av att vara i offentligheten, och många, jag kan tänka mig att många har lyssnat på dig i så många år och tänker så här: det är min Martina, jag känner henne, det här är liksom det är min.
Ja, jag har nog varit ganska förskonad från obehagliga situationer. Det händer ju definitivt att folk kan komma fram och kommentera något väldigt sådär, gud, jag kände igen mig när du pratade om de där lila byxorna, och man är såhär, va, vilka lila? Ingen, man vet ju inte, för man har ju sagt så sabla mycket. Och det är ju härligt. Men det är också, det är inte obehagligt, men man blir alltid förvånad över att folk kan ha en sån personlig relation till en. Jag tycker inte heller att det här är obehagligt, men jag märker ju att Juni kan referera till att hennes kompis har lyssnat i bilen och har kunnat, och det gör henne lite obekväm, kan jag märka. Och då blir jag mer så här, gud, ja just det. Alla kan ju höra, det är som att jag inte tänker på det dagligdags. Att man blir så här, ja just det, Junis kompisars föräldrar kan ju lyssna i bilen. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det är inte obehagligt, men man kan få lite sådana, ja just det, man är med. Man är med i folks bilar och kök och överallt vart det är.
Alltså, tar du in det?
Nej, det gör jag nog inte.
Nej.
Jag tror att jag ser lyssnarna som en stor massa, en stor härlig massa som är liksom, de är väldigt abstrakta. Det är abstrakt. Jag vet ju att folk lyssnar och jag vet att det är folk där ute, men det blir ju konstigt när någon säger min moster hörde det. Alltså då blir det så här, ja, jaha, ja, din moster kan höra. Nej, det blir konstigt.
Gud, vad intressant. Nej, för det märks så tydligt när vi pratar. Så här, vi går tillbaka till jobbet. Vilket jag har full respekt för. Och det är bara intressant, så här, hur mycket är ett aktivt val i att så här, man vill inte vara privat. Eller hur mycket är att man bara kanske hamnar i sin prestation. För det är ju många som är där också. Att ja, men jag är och lever det jag presterar. Ja. Det är ju också vanligt.
Men jag tror att jag har en känsla av att mitt privata är ändå inte så intressant för dig.
Varför då?
Jag vet inte. Jag har ingen känsla av att mitt privata skulle liksom intressera någon. Jag tänker att det som är intressant med mig är väl att jag har ett intressant jobb.
Nej, tvärtom. Nej, men alltså på riktigt, visst, vi har pratat kändiskap och allt det där, det är jättebra. För att det kanske informerar också. Men det man vill veta, framförallt idag tänker jag, när det finns otroligt många människor som man känner igen eller så här, har en relation till. Det är så här, men gud, du dricker också ditt morgonkaffe i liksom rufsig tofs och en gammal äcklig t-shirt. Och ja, men gud, du gör det där på eftermiddagen när du har slutat jobba. Alltså människan.
Ja.
Man vill ju säga, vem är du?
Jag tycker också att det, för jag kan inte heller identifiera mig i att jag har ett kändiskap. Så att det känns inte som att du pratar om mig. Jag brukar ju säga att jag är en offentlig person.
Ja.
Så långt kan jag ta det. Men jag upplever inte att jag har ett kändiskap. Och jag fattar ju förstås att man kan vara nyfiken på människor. Det är ju jag också. Jag är jättenyfiken. Det bästa jag vet är att få ställa privata och personliga frågor till folk jag intervjuar. Men jag ser mig inte själv som en kändis. Och tänker att det är så ointressant att höra om hur jag sitter och kollar Netflix och tar hand om tvätten på förmiddagarna innan jag åker till jobbet. Det låter obegripligt att någon skulle vilja höra om det.
Ja, jag fattar. Jag kan verkligen relatera. Jag brukar själv undra, så här, vad är jantelagen? För den är ju ganska utbredd i Dalarna där vi båda är ifrån.
Ja.
Och vad är att man bara inte ser på sig själv på ett visst sätt? Eller så där. Vad tror du är ditt fall? Finns det jantelag med också? Som är, för om du är uppvuxen i en väldigt, väldigt liten by, alla känner alla. Ja. Det finns ju också baksidor med en sån situation.
Ja, absolut. Och det tror jag ju att jag har med mig jättestarkt, det här. Du ska inte tro att du är något. Och det får man ju väldigt mycket när man flyttar från Dalarna, särskilt till Stockholm. Jag tror att det är någon jävla 08.
Yeah.
Absolut. Så det har jag ju också med mig från den där uppväxten att, och det kan jag ju märka på både familj och folk hemifrån. Jag förstår mellan raderna att det finns en stolthet i vad jag gör. Att folk kan känna sig stolta. Men till mig så blir man lite så här, du ska inte komma här och tro. Absolut. Så det har jag nog i mig ganska starkt faktiskt. Det här att, nej då. Nej, men jag är väl ingen särskilt. Nej då, jag är precis som alla andra.
Mm.
Ja då. Det är klart det.
För det är också en intressant grej. För i och med att jag pratade med min förra veckan med Siri Berge och ett par andra också. Så här, det vanligaste som jag uppfattar när jag sitter så här och bara så här, tar in er som sitter på den här stolen, det är att vi har så otroligt lätt att prata ner oss själva. Och jag är inte nog annorlunda. Jag är också väldigt hård mot mig själv i många avseenden. Men, och att man inte man märker inte det. Att man så här, ibland förminskar sig, ibland bara pratar ner, ibland bara plockar ner sig själv och bara, nej men jag är inget speciellt, utan hela den biten. Och jag vet inte, det är sån, det är sån grundbult i oss att så här, vi ska fan inte tro att vi är någonting.
Nej.
Och jag kan nästan säga att 100% av mina gäster har gjort det. Nu var, sa vi att det var 76, du är 77 gästen. Jag vet inte varför jag kom in på det, men jag bara säger att det är intressant.
Ja, men det är det verkligen. För att det är ju som du säger, det är inte så, det är inte medvetet. Man är nästan inte medveten om det själv. Men det där, det finns nog väldigt, väldigt starkt inom en. Att jag inte ska väl jag den. Ja, verkligen. Det tror jag faktiskt påverkar mig väldigt mycket. Och jag kan också känna... Nu tar jag ner mig ännu mer här.
Bra att du annonserade det först.
Nu ska jag ta ner mig lite mer. Nej, men jag kan ju känna att jag genom åren har jobbat med människor som har omfamnat kändiskapet och blivit väldigt, väldigt kända. Under den tid som jag jobbat ihop. Inga namn nämnda.
Absolut.
Men, och där jag har haft mitt att... Jag har inte haft det drivet att bli känd och har liksom tackat ja till På spåret för att det var kul. Men tackat nej till saker som säkert hade kunnat liksom göra mig mer känd. Och det där har också gjort att jag kan liksom gradera mig själv i jämförelse med andra. Jag känner att jag vet att jag är en offentlig person, för många känner till mitt namn. Och, men jag är ingen, alltså, nej, jag är inte. Jag kan ju se vart jag är på skalan för att jag har liksom jobbat med andra som har varit mycket mer kända.
Kan du ge ett exempel på? jag vet inte om det är kul. Jo, men det kanske är lite kul. Så här, i den skalan som du ser, från 1-10 i så här, olika typer av nivåer. Vi vill lämna ut till dig, för det spelar ingen roll. Men så här, på den här kändisskalan, så här, vem är kändisskap nummer 1 och vem är kändisskap nummer 10? Statsministern såklart, men du fattar.
Ja.
Om, så här, hur går din egen referenspunkt där?
Du, är 10 det bästa eller sämst?
Ja, alltså inte bäst eller sämst, utan bara mest känd.
Mest känd. Ja, men exakt. Då är ju naturligtvis statsministern och Peter Stormare, om vi pratar om svenska kändisar nu. De är ju där uppe. Det är ju liksom superstjärnor skulle jag säga. Och sen så finns det ju vissa skådespelare, sådana liksom tunga namn. Micke Persbrandt, han är också där uppe. Sådana kändisar liksom.
Så när man går ut på gatan så frågar man 100 människor i olika åldrar, så vet alla vem där.
Ja, exakt. Det är, det är ju nivån. Tian. Precis. Exakt. Så tänker jag. Och sen så finns det ju antagligen influencers som är jättekända bland 13-åringar, men noll över vet. Och de kanske är mer nere på 2:an. Alltså, så tänker jag. Min skala.
För att det är en väldigt snäv målgrupp liksom, som har koll på de som följer dem till exempel.
Ja, eller hur? Och det kan ju vara samma med någon som är jättegammal, som Kalle Jula Bo lever väl inte, men det är väl en...
Jag vet inte vem det är.
Det är någon gammal musiker, tror jag. Nej, men att det blir smalt liksom. Det är man nere på.
Just det.
Ja.
Intressant. Och det var också intressant att när jag sa... Säg skalan, så sa du också vad är bäst och vad är sämst.
Ja, ja, men vad börjar han? Ja, nej, men så är det ju. Det är inte, nej, jag förstår, det låter hårt, men det här med att vara mer eller mindre känd, för många som är i kändiskapet så är det ju liksom bäst att vara kompis med Micke Persbrandt och befinna sig i grupp 10, tror jag.
Åh, jävlar. Ja, kul.
Men,
ja.
Min gissning, men jag tror det.
Okej, vi behöver börja avrunda. Och jag brukar avsluta med en fråga som du får tolka hur du vill i hela världen. På vilket sätt du vill.
Oj, oj, oj.
Och det är följande. Vad är inte som du ser ut?
Oj, oj, oj. Det är en väldigt stor fråga. Naturligtvis. Vad är inte som det ser ut? Det blir en väldigt lång... Nu tänker jag jättemycket på... Alltså jag ska säga ärligt att jag tänker på 2 saker.
Ja.
Och jag vet inte varför jag tänker på dem.
Ja.
Det ena är livet.
Ja.
Så, filosofiska svaret. Det andra som jag bara dyker upp i mitt huvud är apelsin. Och jag är lite oklar på varför.
Åh, gud. Utveckla gärna.
Ja, jag är själv lite osäker på varför det. Jag ser en apelsin så starkt, men det är ju inte som det ser ut. För du vet, när man skalar apelsinen och öppnar, och det är klyftor, och det liksom luktar jättegott. Det är två skilda saker.
Definitivt.
På hur det ser ut med skalet på. Lite hård.
Ja.
Inte så
skrovlig.
Inte så inbjudande. Man vill inte bita i den.
Nej.
Men när man öppnar.
Åh, fint. Och tänker du då att livet är som en apelsin?
Jag vet inte riktigt hur jag tänkte med livet. Det var det första som poppade upp för oss här. Livet är inte som det ser ut. Men samtidigt så känns det väldigt... Va? Vad menar jag ens med det? Apelsinen känns som ett bättre svar, faktiskt.
Gud, vad fint. Du är den första som har svarat en frukt.
Vad har de andra sagt för någonting? Åh nej, åh nej.
Nej,
inte ska väl jag, Jante. Åh, panik.
Jag tycker det var så befriande. Nej, men du vet, det är så här, ja, men sociala medier eller liksom kändiskapet eller
bra.
Liksom
bra.
Nej, men vet du vad? Jag tycker att apelsinen, det var fantastiskt. Ingen skugga på något annat, men I love it.
Ja, bra, tur, för det var det som kom upp.
Ja, och vet du vad? Du kanske också, om man tänker på det, är den första som vågar säga ärligt vad som dök upp, medan andra tänker någonting och sen nej, men nu att man vill försöka liksom få till liksom en bra, att man vill förmedla någonting.
Ja, just det. Det var
nog jättefint.
Det var nog där livet kom, liksom kom och såhär, säg livet! Och så bara, men den här apelsinen då? Vad gör vi med den?
Apelsinen får verkligen avsluta det här avsnittet. Det tycker jag var fantastiskt fint. Men, och som du säger också så här, ja, men den är liksom inte så inbjudande. Lite hård på utsikten, lite skrövlig, skrovlig. Och sen så är det en doftupplevelse.
Ja,
det är
när
mjukt och det smakar bra.
Och det kan bli små klyftor som bara viker ut sig.
Ah, och man kan pilla bort det vita.
Ja, eller hur?
Livet är en apelsin.
Kanske.
Mm. Fint! Du, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma hit.
Det var så fint. Och lyssna på Martinas program Riks FM varje eftermiddag. Start klockan 14, sluta klockan
18.
Perfekt. Hon finns ju också på Instagram, eller hon. Nu är det som att du inte är här, det är ju fortfarande. Men du finns även på Instagram som mtun.
Ja.
Och så gör du massa andra grejer också.
Ja.
Finns det en kokbok fortfarande att köpa?
Och det vet jag faktiskt inte. Det undrar jag faktiskt.
Kanske på så här Blocket,
ja,
eller såna här, vad heter det?
En sån här back i någon gammal.
Nej, nu lät det som att jag dissade. Det var inte meningen, utan jag menar så här, någon sån här de bästa böckerna genom tiderna låda.
Ja, just det. Ja, otroligt.
Eventuellt. Men du, puss och kram. Vi hörs nästa vecka. Tack för att du ville vara här.
Tack, tack.
Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.